Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kommer precis hemifrån, Pernilla, och jag har där varit som en liten fluga på väggen för att Texas har varit på fest igår och sen kom han hem med fyra polare, rumlade in så här jättesent, jag låg och lyssnade bara på, alla kanske inte var helt nyktra, så kan vi säga.
Okay.
Och sen nu på morgonen, då åkte jag iväg tidigt innan de vaknade och köpte massor med frukost så här som jag ställde in och jag... Sen gick jag upp och liksom smög. Och sen så har jag liksom bara lyssnat på deras här tonårsdagen efter snack. Det var så här, men det är så här mysigt. Jag bara kände så här, gud, vad roligt. Lite av mig vill vara ung igen. Och bara, gud, jag vill också vara så här uppfylld av hur var festen igår. Och var det några snygga tjejer. Och, det var maskerad dessutom. Så att,
Vad var han utklädd till?
Han var hippie. Med såhär peace-tecken och allting. Det var inget speciellt egentligen att lyssna på. Jag var mer så att, det var så roligt att jag och Magnus smög liksom längs med väggen. För vi ville inte vara i vägen. Och samtidigt som de var så här, och jag förstår ju att de kanske inte mådde 100 just idag. Men vad roligt, alltså kommer du ihåg den här tiden? Alltså det var så pirrigt, ofta som tjej så kan jag tänka mig, då blev man lite förtjust i någon snygg kille och tittade han på en eller inte, eller hånglar man kanske lite. Alltså det var ju sjukt pirrigt alltså.
Ja, jag minns tillbaka den där tiden. Ja, nej men det, jag kommer ihåg, jag satt ju ofta nere på bryggan nere på,
och hånglade.
På Langnö. Ja, det var min hångelplats.
Kör den här klassiken, så, ska vi gå en promenad? Och du precis. Vet precis var ni ska hamna.
Exakt.
Och vad ni ska göra.
Och så lyssnade på Phil Collins.
Samma låt också.
Can you feel it coming in the air at night? Oh lord. Det roliga är att Theo älskar den. Aha. Han brukar spela den. Och sen har han en låt till som är någon sån här... Men han har börjat gilla så här gammal musik. Mm. Jag tycker det är skitkul.
Det gör faktiskt Texas också.
Vet du vad han lyssnar på hela tiden i bilen nu? Sledgehammer.
Ja, det är också Phil Collins.
Nej, Peter Gabriel.
Peter Gabriel, just det. Men det är precis samma tid.
Ja, det är det nog.
Och en riktigt bra låt. Men det är roligt, vi får ju faktiskt ofta mejl från våra unga lyssnare. För det är konstigt, man tänker sig, det är väl sådana i vår ålder- tantisarna som lyssnar på oss, men det är tantisarna och ungisarna, och även vissa killisar. Nej, men, och de är så här, kan inte berätta hur det var när ni var unga?
Jaha!
Och just det där som då jag var på fluga på väggen och lyssnade på nu är ju väldigt häftigt. De här första festerna och... jag drack ju inte, jag var ju så himla ordentlig. Jag var på fester, gick ut mycket, men jag drack inte. Jag tyckte det inte behövde. Jag hade lite så här kontrollbehov, tror jag. Liksom. Drack du, eller?
Jag blandade ju häxblandning i mammas och pappas bar, som de hade hejvilt. Och då var jag väl kanske... typ så 14-15. 15 där var jag.
Men är det så att du kommer ihåg någon gång när du blev så här för full och kräktes och sånt där?
Ja, jo, men jag vet en gång så hade jag varit... in i stan på någon fest. Och så skulle jag åka hem med sista bussen ut till Gustavsberg. Och Niklas var med. Och
jag mådde jätte illa. Och han tog hand om mig. Så kom vi hem och då hade mamma och pappa fest eller middag. Eller de hade gäster där. Och Nicky var så här, okej, Pernilla. För att man var tvungen att gå genom vardagsrummet för att komma till mitt rum. Så att han typ släpade mig genom rummet. Och sa till de andra att nej, Pernilla blev åksjuk på bussen.
Oj då.
Så hon är jätteåksjuk. Så måste
gud vad de inte trodde på
de
det.
De gjorde det. De bara, nej men gud gumman, är hon åksjuk? Nej. Och så bara, nej, gick jag in och
skriva.
Lättlurade föräldrar.
Ja, men det är verkligen en period där som man som tonåring inte riktigt vet vad alkohol gör med ens kropp.
Alltså,
är ett glas vin eller sprit eller öl, eller hur det slår.
Ja.
Jag kommer ihåg någon gång, ja, nu är det lite dubbla budskap här, för jag drack inte så mycket, men när jag drack så var det någon gång jag var på en fest i centrala Stockholm. Jag tror jag var äldre då. Och jag tror att de hade sån här riktig sån här typ stark sprit, inte ful sprit, men så här tandläkarsprit eller någonting i bål som jag drack.
Och mådde livsfarligt.
Ja, det är ju speciellt om man inte vet att det är 10 gånger starkare än annat. Nej. Liksom. Och då gick jag, hade jag ju verkligen tur. Mm. Då gick jag ut på gatan och bara, jag måste hem. Så då stannade någon bil vid ett rödljus. Jag bara hoppade in i baksätet och bara, kan du köra mig hem? Mm. Alltså utan att veta vem det var.
Nej, men
i vilken
gud.
Bil? Ja men gud, förstår du vad knäpp jag var?
Livsfarligt.
Och då var det ju en snäll människa som bara inte bad mig ens att gå ut utan körde mig hem. Liksom. Det skulle man ju själv gjort om det var någon ung tjej som man såg var lite
förberusad. Ja, då hade
man gjort en liten omväg.
Nej, men sen vet jag att när jag var och hälsade på min kompis Jennifer när hon bodde i Paris, så gick hon på svenska skolan där. Och där faktiskt hennes döttrar går nu. Mm. Jennifer har ju flyttat till Paris. Min kompis som bodde på Bali förut. Och New York. Och då när vi åkte hem så ville jag vara lite imponerad på mina storebröder och vara lite ball. Så jag gick in i en butik och köpte 80% i strårom.
Rom,
ja. Åh, säkert va? Mm. Som jag då skulle smuggla hem. Och så jag gick och köpte jag tog schampoflaskor hos Jennifer som jag tömde och sköljde ur dem. Så hällde jag i den här strårommen i schampoflaskor, förstår du, värsta smugglan. Och så när jag kom hem så gav jag det till mina brorsor och de bara, shit, cool, tack. Det var bara att det smakade ju schampo och den här spriten.
Gud.
Det tog ju, jag hade inte sköljt ut dem tillräckligt.
De bara, ew. Ja. Fast de kanske inte var så kräsna.
Nej men så jag var dumt, vad skulle jag med det där? Där vill jag vara lite ball och impa på dem då.
Nej men gud, man har ju verkligen. Och nej men det var, jag undrar, det är klart att jag har ju, typ när jag träffar Magnus så blev man ju också så här förälskad upp över öronen. Men de här första förälskelserna, det kanske var för att det var första gången, alltså då blev man ju helt knockad. Alltså man kunde ju inte andas, man kunde inte äta, man kunde liksom, man bara levde för om den här killen skulle ringa eller inte ringde, och om man själv skulle ringa, då var det ju inte sms på den tiden, utan det var ju verkligen typ om man var hemma och han fick tag på en. För, eller om han var på diskot när man själv gick på diskot, om han var där den kvällen, eftersom man inte hade mobiltelefoner. Så det var ju verkligen så här, de där pirriga. Kommer du ihåg Bobadilla?
Ja, gud ja.
Det var då ett diskotek utan alkohol. Mitt i stan vid Slussen, det som är rivet nu. Ett runt hus som var väldigt tufft. Eller de gjorde ju verkligen en insats för ungdomar. Att vi hade någonstans att gå liksom.
Hade en central plats i filmen G också.
Just det. Mm. Men för mig då, som bodde på den här ön som jag pratat om många gånger. Så körde min pappa in mig dit. Släppte av mig, jag var själv. Så gick jag in, stod i den här
kön. Men hade du kompisar där?
Nej, men
Sofia, vad modigt.
Ja, det här var ju så här. Han hade väl läst om ungdomsdiskot vid Slussen. Det här ska du prova på, du. Så körde han in mig, släppte av mig, åkte hem. Jag ställde mig i den där enorma kön. För det var ju lite av grejen också. Man köade in på det här diskot. Det var långa, långa köer. Då satt jag där och sen så när jag kom in. Det var ett otroligt starkt minne. Kom man in och då var det ju då disco-ljusbelysning. Mörk lokal med värsta hög musik och discolampor. Det var första gången jag hade sett det på riktigt liksom. Och jag bara, det var så häftigt. Så att jag började dansa. Och jag dansade och dansade. Och då fanns det ju inte så här YouTube, hade man sett så här dansar man på disco. Jag hade inte sett det, om vi säger så. Så att jag dansade bara som min kropp ville röra sig. Alltså, once in a lifetime dansade jag. Du vet, det var ju säkert det fulaste av det fula. Men det roligaste av det roliga. Att du vet, jag bara rörde mig till musiken och hade så roligt själv.
Själv? Åkte du hem själv sen också?
Sen åkte jag hem eller gick hem. Alltså, du vet, det var ju ingen taxi på min tid eller min ekonomi eller familjens ekonomi. Så, utan man åkte väl tunnelbana till Ropsten och så gick man och sen rodde man. Du vet, att det var ju helt... Men jag var helt uppfylld. Jag tyckte det var helt fantastiskt bara. Mm-mm. Wow! Diskomusik och diskolampor. Där satt man också, för då hade de ju filmvisning på Bobadilla. Det var ju som en stor ungdomsgård kan man säga. Mm. Och då hade de ju bland annat Exorcisten-visning.
Ja, ja.
Och då satt man där, man samlades. Då hade jag ju kompisar, gick dit. Jag och Gigi då, min verkligen BFF på den tiden. Vi gick ju dit och satt oss och blev jag såg skräckfilm i grupp. Alltså en stor grupp. Det var ju liksom hundratals människor.
Men det är det man gör människor när man går på bio, Sofia.
Jag vet,
men då ser man skräckfilm i grupp. Kommer du ihåg tiden vi fick gå på bio?
Det har du rätt i. Ja. Men då satt man liksom på golvet. Det här var ju som dansgolvet och tittade på den här skärmen och var jätterädd. Och kunde trycka sig lite extra mot den där killen som man tyckte var läcker.
Just det. Ja. Och apropå skräckfilm då, så har ju jag faktiskt varit på... jag som hatar skräckfilm,
jag hatar,
ska jag säga först.
Ja, jag sen Bobadilla hatar jag skräckfilm.
Ja, nej, men jag tycker att de blir skrämd och jag... inte så förtjust i det. Men då var jag tvungen, för att min begåvade bror Linus har en av huvudrollerna i då en ny svensk skräckfilm.
Men kan det bli bra?
Det trodde jag, tänkte jag också först.
Eller hur? Man tänker så.
Den går upp på biograferna idag, fredag, när vi spelar in den här. Men den var så jäkla bra, ska jag säga. Den var otroligt bra musik, vilket är väldigt viktigt i en skräckfilm. Ja. Snyggt filmad, bra skräcksekvenser. Huvudrollen spelas för övrigt av en 5-årig pojke som var helt fantastisk. Alltså helt fantastisk. Filmen då heter Andra sidan och det handlar om ett ungt par som spelas av Linus då och Dylan Gwynn, som är en väldigt, väldigt bra skådespelare. Mm-hmm. Sett, eller ny för mig.
Ja, jag har hört talas.
Nej, skitgrym. Och Linus har då en son och det här är då, och tjejen då är hans bonusmamma. Mm. För mamman har gått bort i cancer. Och de flyttar in i ett parhus. Och det andra huset då som hör ihop med deras står helt tomt och ser helt öde och läskigt ut. Och familjen som då har sålt huset till dem visade sig sen att de bodde där med en liten 5-årig flicka. Och som försvann. Mamman påstod att hon blev taget av ett monster eller ett spöke. Och pappan tror att hon är psyksjuk. Så alla tror att mamman blev psyksjuk och påstår att dottern försvann. Och,
Vi lyssnar på trailern.
Jag såg ett barn där inne.
Vi kan tyvärr inte göra något mer.
Du var du är inte min mamma.
Det som hände var att min fru blev psykiskt sjuk. Vi kör in snäll mot dig.
Konstigt som händer här. Det finns något i det där huset.
Vad fan har du gjort?
Nej men jag kommer inte våga se det.
Nej, du måste
se det.
Men
jag kommer inte våga. Men du som inte gillar heller skräckfilmer, du blev inte jätterädd. Om jag håller för öronen kanske går.
Jo, men det blir man. Man blir ju rädd. Jag såg den inte på bio. Vi satt ett slutet på ett hotellrum på 1-6, deras svit, och såg den på tv. Det kanske underlättade att det fanns liksom... när du ser den på en biosalong så är du omsluten av filmduken. Du ser inget annat, liksom. Men det var jäkla bra. Alltså stor. Jag tycker verkligen ni ska se den. Ni som älskar skräckfilm kommer älska den. Och ni andra... stor eloge till svensk de här teamet som har gjort filmen, för att den är verkligen inte tönt
för det är nej, precis, man tänker sig att det är svårt att få till det, men å andra sidan, kommer ihåg den här Blair Witch Project?
Ja, så man skulle tro att den var gjord på riktigt.
Så det var ju lite så här handfilmat, det ser ut som att det var så amatörfilmat av ungdomar som försvinner i skogen och blir anfallna i skogen. Den var ju sjukt läskig. Det var typ då jag verkligen slutade. Thrillers möjligtvis, där kan jag sträcka mig. Men skräckfilmer, det är... Woho.
Nej, men den var bra. Och det är inte massa blod och sånt. Jag gillar inte såna skräckfilmer. Såna här, vad heter de? Så och de här. Vidra. Ja. Nej, det är inget blod i den här filmen. Utan det är ju onda makter.
Men det är många som älskar skräckfilmer, vill jag bara säga.
Gud,
det är ju en anledning till att det finns så många.
Absolut.
Man vill bli rädd.
Gud, ja. Men jag såg när de intervjuade regissörerna på... eller de som har skapat filmen. Och då frågade de just den här lilla femåriga killen, hur klarade han av att spela in det här? Blev inte han liksom rädd och så? Och då sa de, nej, för det första så är det ju väldigt mycket så spelar han bara mot ett finger. De höll upp ett finger och så titta på fingret, ser rädd ut, ser arg ut, alltså, så att han spelar mot ett finger. Du blir inte rädd när du ser någon som pekar med ett finger. Och sen sa de då att det finns ju då en person som faktiskt spelar det här monstret, som har dessutom varit med i engelska eller amerikanska Talang, för att han gör helt otroliga saker med sin kropp. Och då sa de också att mellan tagningarna så satt den här femåringen och spelade kort med monstret. Så att när de sen ska filma liksom, och bara, okej, men nu ska han komma springandes mot dig liksom. Då var han inte ett dugg rädd, för det var ju hans kompis liksom.
Så, men det är ju som du sa också i början, musiken. Det är ju det. Så att ett trick är ju att hålla för öronen. Om man då är för rädd så kan man ju liksom...
Nej, väldigt bra. Så se den andra sidan. Och nu får man ju gå på bio också.
Vet du vad jag gjorde igår? Jag var på Gotland. Snabbt var det. Och det var så himla knäpp
grej. Ja, det var jag.
Du landade lite hos dig här.
Ja, men jag, precis. Jag bara, gud, du var på Gotland igår. Det är ändå fantastiskt.
Nej, men det var väldigt... jag älskar Gotland. Men då landade jag för att jag har ett samarbete med Technos då. Så här, färg. Jag har gjort en egen färgkarta med Sofia Kulörer. Jätteroligt har det varit. Men då bjöd de in mig då en färgaffär där. Eller Technos då.
Du var tvungen att åka till Gotland alltså.
Jag fick en gåva.
Jo, det är sant.
Ja, jag skulle åka till Gotland. När jag landade, i min värld så tänkte jag att jag skulle stå i den där färgaffären och småchatta lite med kunderna. Ingen förberedelse direkt. Jag skulle stå där och säga min favoritfärg eller här, så här har jag tänkt när jag har tänkt och planerat de här färgerna. När jag landade, de här härliga Technos-tjejerna som tog emot mig, de bara, ja, då är det då tre föreställningar. Det är 12, 2, 4, ungefär en timme varje gång.
Så har de föreställningar?
Ja. Och jag bara så här,
vänta, jag ska bara hämta min roliga hatt.
Jag bara, men vänta nu här. Jaha. Jo, nej, men det kommer, vi har ju tagit då, eftersom det har varit sån tryck här då. Så,
pandemi får du inte ta
pandemi,
in för många.
Så att vi har tagit då, bokat de här tiderna och du får inte prata mer än en timme. Jag får inte prata mer än en timme.
Vad ska jag prata om i en timme?
Vad ska jag prata om i en timme? Gånger tre. Alltså det var ju en ny publik. Nej, och jag var så här, okej, och de var ju så gulliga och och de har ju annonserat och jag bara, okej, Sofia Wistam, nu kör vi din entimmes show som som du inte visste att du hade i dig, du vet. Och sen så bara, helt plötsligt var klockan 12 och då sitter publiken där förväntansfulla och tittar på mig, mina damer och herrar, Sofia Wistam.
Du satt på stolar som publik?
Ja!
Nej, men gud. Hade du mikrofon eller?
Nej, jag hade ingen mikrofon. Men och på något konstigt vis, i alla fall, summa summarum. Så på något konstigt vis så kan jag ju prata, det kan jag ju.
Och det är en färgglad tjej.
Jag är en färgglad tjej. Nej, men så pratade jag såklart om samarbete, men också om Sofias änglar och Atlanten. Och så fick de ställa frågor och så vidare. Men då, mitt i allt det här så kom jag på, för då fick jag ju gärna jobba på högvarv. Nu ska jag fylla ut det här för att det ska bli intressant och att jag ska bidra. För annars, så att inte de går därifrån bara, men ursäkta mig, varför satt jag och lyssnade på henne en timme?
Fast det kostade väl inga pengar?
Nej, det kostade inga pengar. Nej. Men då dagen innan så hade jag sett ett klipp som Andreas Lundstedt hade lagt ut på Diana Ross. Så jag bara kände, nej men det här. För det här, Diana Ross...
Inte Diana Ross, utan Diana Ross.
Diana Ross.
Ser du Mikael Jackson också?
Mikael Jackson. Nej, honom refererar jag inte till. Med Diana Ross. Och då tänkte jag att det hon säger som jag nu ska spela upp i podden, det är så som jag tänker hela livet, har tänkt. Och det här tycker jag, om ni inte tänker så ska ni tänka lite mer som Diana Ross och Sofia Wistam. Jag kollar nu om du tänker så här.
I mean, you seem to me to have everything neatly sorted out, and it's very enviable.
You think I have it too planned?
No, I'm not saying you have it too planned.
But... Well, you see, I do think we have a choice in what our lives are going to be like. You see?
We don't have a chance about what's going to hit us when we don't
know. Let me tell you this. My impression, I have a certain... I guess positiveness about my life, but I realize that every time I create a positive thought in my mind, also I create a negative thought. It's just like, I'm going to be very successful. My mind said, oh, no, you're not, you know? Okay, so since I create positive and negative, it's which one I give the most attention that is powerful. When I think positive constantly, it's very powerful and it controls me. If I think negative all the time, it's going to control me too. So right now my positive thought is there is no going to be no disaster to destroy what I have planned for me and my family. And if there is, that's life. You know? And I can accept what I get. My intention is for it to work and to be successful, and I will accept what I get.
Nej, men jag tror att det där är så himla bra, för det är så lätt att man är avundsjuk, bitter.
Ja, men dömer sig själv framförallt. Att man gläds inte åt sina framgångar, och det kan ju vara små som stora, utan då är det någon annan som sitter på andra axeln och säger, ja, ja, det här kommer snart gå över. Mm. Du vet, ja, men gud, vad det funkar bra med min man nu liksom. Mm. Ja, det kommer snart gå till helvete. Då väljer man istället att tänka, fan, jag och Magnus, vi är jättebra ihop liksom. Nu kör vi. Mm. 10 år till, 20 år till.
Exakt. Nej, man ska inte måla fan på dörren,
tror
jag heter.
Don't, på dörren, på väggen.
Man ska inte måla fan på väggen, så är det.
Ja, vet på du? Dörren, nu ska man inte måla fan på dörren.
Vi hade en sån tävling faktiskt, nu när vi var...
Pernilla, jag gör kaffe om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden.
Min kaffemaskin, behöver mycket kaffe idag. Det var champagnes dag igår, visade det sig.
Ja, så vi firade i förväg.
Vi firade i förväg, för de sa det på Nyhetsmorgon att... Idag är det champagnes dag, och då sa de det. Men det var ju många som firade det. Mm. Ja, det är lite olika, sa han, vilken dag som är rätt. Men i staden Champagne i Frankrike, där firade man champagnes dag igår. Så det blev lite champagne här hemma. Det,
ja.
Jo, då skulle jag berätta om den här roliga leken som vi gjorde när vi var filmade i Norrland.
Mm.
Och då gick det runt hela laget, så ska man säga ett ordspråk.
Mm.
Och efter ett tag så är det ganska svårt att hitta liksom...
Bättre ett träd
bättre fly än illa fäkta.
Bättre en träd i skogen än fågel i... Nej.
Ja, fan, bättre ett träd i skogen.
Nej.
Ja, men du ser. Och sen kommer man på...
Man ser inte skogen för alla träd.
Ja. Igen, ja. Nej, men så höll vi på sådär. Det var faktiskt väldigt... Det är en rolig lek som vi kan göra. Ja, ska vi köra ett tag?
Men jag kan inga... Kan jag det? Ordspråk? Ja.
En gång är ingen gång. Gå gärna till glaset med din glädje, men aldrig till flaskan med din sorg.
Okej. Okay. Go. Alltså jag vet,
en stor kuk är en klen tröst i en fattig familj.
Ja.
Där har du.
Det är tre klassiker där.
Ja, men jag tyckte i alla fall att det var en
rolig
idé. Nej,
men det tycker jag också. Och vet du, apropå när du pratar om ditt team och din inspelning, för ni var ju då där det var väldigt kallt och snö.
Mm-hmm.
Och då bara kände jag...
Ja, det hade inte snöat än när vi pratade.
Nej, men då såg jag bild och du sa så här, tack för att ni har kämpat med mig. Du la upp någon så här fin bild.
Mm.
Och då bara kände jag att vi måste liksom shout-outa våra team lite grann. För jag har fått flera förfrågningar så här, men berätta om... teamet liksom, alla som jobbar på båten på Atlanten till exempel, också Fia Sänglar som också är nära tårarna som jag också är.
Mm.
Men, och, så att jag vill verkligen att jag ska se här, jag letar samtidigt här.
Jag kan ju säga, medan Sofia letar, så kan jag säga att vi var ute på en fiskebåt när det var lite vågor, och det är inte lätt att vara kameraman. Alltså Johannes, vår kameraman, han slet, eller vi hade två, Johannes och Micke, din Micke som jobbar med Fia Sänglar, höll på att ramla flera gånger. Så jag tänkte på det när jag såg ditt och Atlanten, och ni klev i land och alla stod och kramas.
Mm.
Så jag tänkte, man skulle vilja se kameramännen också och få hylla dem. För jäkla vilket jobb det måste vara att filma på en segelbåt som gungar mitt i Atlanten.
Ja, jag la upp en liten filmsnutt på Instagram igår, en liten bakomfilm. Men här fick vi bland annat från Lina Landström som mejlade till oss. Jag sitter och tittar på senaste avsnittet av Över Atlanten och kan verkligen inte släppa en sak som jag tänkt på sen jag såg Adam Alsings i Världens tuffaste jobb. Det kanske kan vara att vara kameraman och kvinna. För fotograferna är ju också med uppe i de där höga tornen med Adam Alsing då. Eller då ute på Atlanten med er och seglar.
Mm.
Samtidigt som ingen hyllar dem eller filmar dem eller tycker synd om dem och så vidare. Kan inte du prata lite om kamerapersonerna på segelbåten? Vilka var de här hjältarna? Blev de inte sjösjuka, rädda eller fick hemlängtan? Och då kan jag säga... Kram Lina. Då säger jag absolut tack för det. Och jag har fått flera mejl och frågor om det där. För de hade ju kanske ännu tuffare än vi.
Mm.
Det var två kameramän, en ljudtekniker och en inslagsproducent som var med. Som då skulle göra det här materialet med oss. Vi hade ju lite sömn på schema. Även fast det var 3-4 timmars sjok så hade vi ju ändå när vi fick gå och lägga oss. De jobbade ju hela tiden. De var hela tiden så här, oj nu händer det någonting.
Mm.
Nu var det något som gick sönder. Nu var det någon som mådde illa. De var ju hela tiden, de hann ju knappt ta av sig kläderna, de gick inte och la sig och borsta tänderna.
Plus att det måste också, att se allting genom en kameralins,
Att hålla horisonten rakt. För annars blir ju tittaren sjösjuk.
Ja.
Ljudtekniken också, att få de här myggbältena och sändarna på oss hela tiden.
Tungt.
Och vi blev ju tokiga på att det gunga så mycket. Så att, vad blev inte de då som skulle ha utrustningen okej? Okay. Jag kan säga Linus, då, en av fotograferna, satt ju också upp en drönare i luften mitt i stormen eller höga vågor och vind eller på natten.
Inte lätt att få ner den.
Nej, men så ska den ner i båten, för det är mycket pengar en drönare liksom. Så att om ni ser det här programmet så lägg också märke till de fantastiska bilderna. Linus i nästa sekund hoppar ju ner och filmade under vattnet när vi badade och dök. Så att han var ju liksom upp i luften och nere. Så att oj.
Och stämmer det att de hade inga egna hytter och sov?
Nej, de hade liksom ett rum som de typ, det fanns några madrasser. Och sen de la sig någon timme här och där när de kunde. Så att de gjorde ett hästjobb. Mm. Ett otroligt, otroligt jobb. Större än vad vi gjorde. För vi var ju bara framför kameran och pratade och gjorde. Så att, och sen all teknik som ska funka.
Mm.
Jag menar, det är ju ingen som, man kan inte åka till någon verkstad och laga grejer. Utan det är ju där och då det måste fixas liksom. Och även vill jag då, när vi nu pratar tv och produktion, de som klipper ihop det här, det är jag säker på, Wahlgrens Värld och Sofia Sänglar, det är ju många, många, många timmar material, tusentals timmar, som de ska reducera till ett bra program som väcker känslor, som är vackert, som är starkt, som är dramaturgiskt bra uppbyggt. Alltså de som sitter och tittar på det här och klipper ihop det, och ljudsätt, nu är vi tillbaka till musik och sånt, gör ju ett enormt jobb. Och det är väldigt roligt det här jobbet, tror jag också. Det är krävande, men det är roligt. Så att tv är fantastiskt roligt att göra.
Ja, nej, det är det. Och jag vill också shouta till mitt fantastiska team.
Som står ut med dig.
Som står ut med mig.
Herregud, alla...
Alla timmar de har fått vänta på mig.
Alla timmar.
På att jag ska bli...
Nej, men du frågade faktiskt din Micke. Inslagare. Nej, Malena eller Maja var det väl kanske som var när ni var på Sandhamn och jag var med lite grann. Och du var försenad och då sa jag, men gud, blir du inte tokig? För i min Sofias änglarvärld så finns det inte att komma för sent. Alltså det, i vårat späckade schema, så det finns inte på världskartan. Alltså kommer jag 5-10 minuter för sent så är det så här, men ursäkta mig Sofia, respektera våra tider. Så då frågade jag henne då när du var sen. Och jag bara, men blir du inte tokig liksom? Eller att du tittar i telefon mitt när vi skulle spela in. Hon bara, nej. Jag har försökt då gå in och stressa, men då blir det inget bra. Så att jag sitter här och väntar. Och det förstår jag också, för att om hon då rycker dig ifrån något annat, då blir du lite så här sur, eller du känner att hjärnan är på något annat. Och då blir det inget bra material eller...
Nej, och sen är det ju så att är jag sen, då får jag ju också stå för det i programmet. Då blir det så här, berätta, varför är du sen? Eller, det är inte så att vi låtsas som att jag inte är sen, utan då är det så. Men jag chockade alla i Norrland när jag var före alla på morgonen. Det var jättekul, så jag skrev sms, var är alla? Och lät som jag var jättearg, men det var jag inte. Jag tyckte det var superkul
att
jag
var först. Ja. Ja, men det gäller ju även oss, men jag måste säga, jag tror att det är samma med tv också. Det är ju en otrolig skillnad nu när vi spelar en podd. Och säkerligen när du spelar in tv också, i att komma i tid. Så att det där nästan är en roll du får tvätta bort. Du kommer inte för sent så mycket nu.
Nej,
alls det är... på samma sätt. Inte timmar.
Nej.
I början när vi började podda så var det så här. Du kom en eller två timmar sent och bara, jaha, men du har väl annat att göra? Ja, men jag sitter ju och väntar på det.
Men jag tänkte, för i min värld är så här, men du är ju hemma. Jag älskar när folk kommer sent. Ja. Igår hade jag en fantastisk dag. Jag gjorde både pedikyr och manikyr. Mm. Och då skrev pedikyrtjejen, ja, jag är sen, jag är ledsen. Jag bara, det är ingen fara. Då var jag också 10 minuter sen. Och sen var hon ytterligare en kvart sen. Så att jag satt och väntade på henne en kvart. Och jag bara, nej, jag tycker det är mysigt. Då sitter jag ju där. Men jag förstår också det som ställer till problem. För jag blev ju sen sent till mitt möte som var efter.
Mm.
Tack vare. Och det är ju det som är problemet när jag...
Det är dominobrickor som bara faller.
Exakt. Liksom. Ja. Så om jag kommer sent till någon... Om jag hade kommit sent till hennes pedikyrtid, så blir ju nästa kund sent tack vare mig. Och det vill man ju inte. Sen har jag ju alltid varit otroligt duktig på att... Även om jag är sen så är jag snabb och blir klar. Liksom.
Mm.
Annars hade det ju inte funkat på teatern eller med shower. Där börjar man ju på utsatt tid. Det finns ju inte min värld. Jag hörde om Brolle, tror jag var... publiken kunde sitta ibland och vänta på honom i upp till en timme i salongen. Ja, för att han var sen. För att han kom ofta med något plan när han spelade på Göta Lejon. Och så, om det var försenat då, då måste man ju tänka, måste man ju ta ett mycket tidigare plan så att du har marginaler.
Men det är också världsstjärnor ibland. Som, på den tiden det var konserter, på stora konserter, på Globen och sånt. Innan Globen var paddelbanor. Du bara, va? Så länge sedan? Har det varit konserter på Globen?
Fick man stå på scen och showa?
Nej, men i alla fall, då var det ju ibland så här, de här jättekända människorna, de börjar konserten en eller två timmar för sent. Och man tänker så här, gör de det med flit? Ibland kändes det ju, som publik så tänker man att de gör det med flit för att de tror att det är tufft, eller?
Exakt, exakt. Jo, men det där eller, det är lite diva.
Är det knark inblandat? Jag vet inte.
Är det knarket som gör det? Ja, nej men ja, det är klart. Jag är dålig på att passa tider, det vet jag. Men jag ber alltid om ursäkt. Det är ju inte en ursäkt egentligen. Men. Ja.
Men du, jag måste också. Vi har ju i två poddar pratat väldigt mycket om den där hemska eller fantastiska, det beror på om man ser appen Sleep Cycle.
Ja, och alla, sluta fråga mig på Instagram. Vad heter appen?
Sleep Cycle heter den då. Och nu, ja, det är många som har börjat då, tack vare oss. Och vi har ju också då pratat om, du försökte ju då i förra veckan, så pratade du om att du försökte prata i sömnen och se om de spelar in. Och det gör de ju. De spelar in allt. De spelar in sex. Jag har fått mejl om, de spelar in mig och min man när vi hade sex. Och du vet. Mm. Och de spelar in...
Men vem sätter på den när man ska sex?
Nej, men det kanske händer mitt i natten, Pernilla. Man har ju inte så att man alltid har sex i början av kvällen.
Mm, jag kommer inte ihåg.
Men du, smaskfia.
För jag backar
för att hon äter någonting. Du i alla fall, så jag har fått många mejl om folk som har... eller berättar om att de har spelat in både när de har pratat och när de har legat. Men då hittade jag en annan app som heter Sleep Talk. Som är ungefär samma tror jag som Sleep Cycle, men då kan man lägga upp när man har pratat i sömnen, och då fanns det massor, men då tycker jag att den här var nästan roligast. Det här är jättekul.
Det här är någon som pratar i sömnen.
Det är, jag kan säga innan vad han säger, så får ni höra det sen. Han säger då i sömnen: "For your information, skaldjur i trädgården. Mitt skaldjur i trädgården." Alltså, hur roligt. Vad drömde han om? Så här låter det.
"For your information, så sprang mitt skaldjur in i din trädgård."
"For your information,
så sprang..."
"For your information, så sprang mitt skaldjur in i din trädgård."
Alltså. Hans skaldjur sprang in i grannens trädgård. Men det är underbart. Det är ju ofta det händer.
Men alltså, vad drömde han? Att han hade en egen hummer? Eller vad?
Nej, nu sprang hummen in i grannträdgården igen. Fan vad jobbigt.
Det är så jäkla roligt.
Det var faktiskt väldigt roligt.
Men det fanns en. Och det här är egentligen... det här är en kille som heter Micke som tydligen släpper sig i sömnen.
"Jag glömde bort att du var här."
Han sover.
"Pinsamt, förlåt. Jag är på en båt." "Sådana här konton skulle jag ta ut pengar. Jag kan bara ta ut det."
"Och då kan man fisa."
"Nej, vad heter, jag var tvungen att släppa. Men vi skulle kolla vad jag hade på kontot."
"Okay." Han är på en båt och han var tvungen att släppa sig för att se vad han hade, hur mycket pengar han hade på kontot.
Roligt att han svarar henne också, frun, eller vad det är. Mm.
Och det är väldigt många här. I den här Sleep Talk så finns det väldigt många som har lagt upp sina... Det är många... Det kan låta så här till exempel. Någon som bara säger nej. Jag ska inte spela upp mer. Men det finns väldigt, väldigt många roliga prata i sömnen grejer. Och det var ju kul.
Ja, och det är roligt att appen känner av när du sover. Den så spelar ju inte in om du vaknar och ligger och pratar liksom.
Nej.
Utan den spelar bara in om den känner att du... Jag fattar inte hur det går till med den appen. Men jag ska vara ärlig att den känner av hur man sover, hur tungt eller inte. Men det är fantastiskt att det funkar.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men apropå sova, nu har vi en bikt.
Oj, 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 dags för bikten.
Då är det dags för bikten.
Hej bästa Pernilla och Sofia. Jag har varit med om det mest pinsamma som man bara skådar i filmer.
Oj då.
När detta hände för 2 nätter sedan så var min första tanke, jag måste mejla in till Pernilla och Sofia.
Ja, men vad roligt att vi är liksom.
Underbart. Here we go. Jag vaknade förrgår natt och sträckte mig efter mobilen för att kolla klockan. Såg då att jag fått ett meddelande av dottern. Mamma, jag har sån ångest. Kan du skriva och meddela skolan att jag kommer till 10 imorgon? Till saken nu att dottern gjort slut med pojkvännen samma dag och därav ångesten. Jag tar och tassar in till dotterns rum för att trösta henne i bara trosorna. Jag noterar att hon ligger på sidan i det lilla ljus som strimmar in i rummet när jag öppnar dörren. Jag smyger fram till sängen, viker upp täcket, makar mig nära henne med brösten tryckta mot hennes rygg och håller om hårt. Nu ska mamma kärleken flöda. Pussar henne på armen och ryggen och viskar, har du sån ångest älskling? Då hör jag någon som viskar, Maria! Det är Edvin! Först kopplar inte. Va? Pratar hon i sömnen? Sen upprepas orden igen och jag flyger upp i sängen och bara skriker. Va fan? Åh gud så pinsamt, åh gud så pinsamt. Var är min mobil? Jag måste ha min mobil med mig ut ur rummet. Förlåt, hörs det under täcket. Jag flydde ut ur rummet. Vad sjutton gjorde han där? De hade gjort slut. Och ingen mer än hon låg i hennes säng när jag sa godnatt. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta efter detta. Där låg han och skedade min dotter. Och svärmor gick in och skedade honom. Med hela härligheten upptryckt mot honom. Men för livet gör på den stackars pojken. Vad blir mitt straff? Men gud, så roligt. Hon har alltså gått och lagt sig bakom
flickvännen. Ja, men just också att trycka brösten. Man vet ju själv hur man ligger med barn, du vet, och kramas liksom. Ja. Det blir ju väldigt intimt. Han bara, ew.
Han bara, Maria, Edvin, kliv av. Herregud.
Men också förstår jag henne, om hon gick och la, om du vet, om hon har gått och lagt sig själv, och hon kan ju inte ha koll på om han tassade in mitt i natten då och har någon sån här försoningssex.
Men
liksom.
Gud, så roligt. Men då måste jag berätta en annan som jag faktiskt fick berättat av mig, av en kvinna som jag träffade här när jag filmade, som berättade otroligt rolig händelse, att hon, hennes son och hans flickvän då, de hade fått låna gäststugan, och där hade de legat och sovit, och på morgonen så ska hon skoja med dem, så hon smyger in. Och då ligger de i sängen och då hoppar hon på sonen liksom, för han ligger så här på mage. Så hon hoppar på hans rygg och bara, aha, mamma, vakna, dags att vakna. Varpå han bara, mamma, kliv av, vi har sex. Så de hade sex och han var liksom inne i sin flickvän när hans mamma kommer och hoppar på och lägger sig på hans rygg. Så att alltså förstår du den grejen? Hon bara, jaha, nej men, ja, men då kliver jag av så kan ni fortsätta med det ni höll på med. Hej då! Vi ses sen, kaffet är klart.
Frukosten då? Ja.
När ni är klara så med det där så finns det frukost in hos mig. Det är väldigt roligt.
Åh fy fan vad pinsamt. Man brukar ju verkligen så här skämta om att någon har hört sina föräldrar någon gång. Men det där är ju en till dimension alltså.
Ja.
Jag kommer ihåg det jag berättade, tror jag, för länge sedan. När vi flög hem från var det typ Thailand, hela familjen, och så skulle vi mellanlanda i på något ställe. Det var mitt i natten, alla var så här trötta och barnen stod, jag tror det var så här Texas län också, alla stod. Nej, jag tror Lens var bebis, det var någon kanske Texas då som var så här några 3-4 år liksom. Och så var det mitt i natten, alla var så här, jag tänkte jag skulle liva upp alla på flygplats när man står och väntar på att få gå på nästa plan och alla är så här zombietrötta liksom. Och så smyger mamma och tänker att jag ska vara lite rolig, du vet, så här. Så jag bara hoppar, haha, du vet, hoppar och brottar ner Texas då framför alla. Och han börjar gråta, bara, mamma slut! Du vet, att han tyckte jag var jätteelak och jag skulle ju busa, alla bara, vad är det för jättejobbig mamma, som elak mamma som ska brotta ner sin son mitt i natten liksom.
Men gud!
Ja, oh, herregud. Men du, nu ska vi faktiskt prata om något allvarligt. Vi ska byta ämne, släppa ämne helt, för att vi för några poddar sedan pratade om någonting som hade hänt här på Lidingö. Både du och jag var väldigt tagna av någonting som vi då trodde var ett självmord från en ung pojke här på Lidingö. Och det här var ju som alltid när det händer såna här tragiska saker, så börjar ju rykten gå. Alla blir ju tagna, men ingen vet riktigt exakt vad som har hänt, och det sprids ofta kanske osanningar. Ingen menar illa, utan man bara, aha, ja, men som viskleken.
Ja, ja, exakt.
Jag blev då kontaktad i veckan av någon som stöttar den här familjen då, som har förlorat sin son. Och de ville verkligen att vi här skulle också säga, för vi når ju ut till många då som kanske hörde det vi pratade om då, att det nu har kommit fram att det inte var ett självmord som vi trodde, utan det var en otroligt tragisk olycka. Och jag fick även ett mejl här från som då polisen hade skrivit. Polisen, kriminalinspektör, grova brott och dödsfallsanläggaren. Det var krångligt ord. Polisen, kriminalinspektören, grova brotts, dödsfallshandläggaren, de som har gjort utredningen då, som skriver: det har förekommit felaktig information och ryktesspridning på vissa skolor på Lidingö kring en 15-årig pojkes dödsfall i slutet av september i år. Och efter att polisens utredning och rättsmedicinska undersökning genomförts har dödsorsaken fastställts som en tragisk olyckshändelse och inget annan. Och all annan information som tidigare spridits är därmed felaktig och ytterst beklagligt. Och,
och det är ju jättebra att det kommer fram tydligt nu faktiskt. För att det är,
de har nog med sin sorg ändå.
Exakt, det är sån sorg för familjen. Och då förstår man att det är viktigt för dem att det här ryktet då som har gått, och som vi också har hört och trodde på, att han hade tagit livet av sig, att det inte stämde, utan tyvärr så var det en tragisk olycka, men han har inte valt att avsluta sitt liv själv.
Nej. Och vi vill bara sända otroligt mycket kärlek till den här familjen i er sorg. Alltså, vi kan inte ens ta in det, tror jag. Alltså, jag tänker så mycket på det här så att det tar över. Trots att jag inte har träffat den här pojken. Liksom.
Nej, men det är ju många som av våra barn på Lidingö, och någon känner någon och sådär. Så att man blir ju illa berörd, och man känner ju så med den här familjen. Mm. Och bara ber att de får den hjälp som de behöver för att ta sig igenom den här oerhörda sorgen, som det är. En sån himla fin kille som fick sluta sitt liv alldeles, alldeles för tidigt.
Ja. Jag har den här veckan, när vi nu går ner i tårar igen, så i den här veckan då i Sofias Änglar. Jag får många frågor, för det har stått lite i tidningen om att Sofias Änglar ska sluta. Då kan jag säga att ni behöver inte oroa er just nu, så håller jag på att spela in en liten specialsäsong bara. Där jag hälsar på familjer och följer upp och gör lite till, så kan man väl säga. Sen så hoppas jag verkligen att de vanliga änglarna fortsätter. Men jag var den här veckan hos en jättegullig kille som heter Joel, som jag var hos för 8 år sedan och träffade hans mamma, som sen gick bort. Jag var verkligen med och planerade hennes begravning med henne. Det blev otroligt speciellt och emotionellt, för hon hade haft bröstcancer som hade spridit sig. Jag hade då haft det precis själv. Så att även fast inte jag hade sagt till någon annan, så sa jag det till henne. Så vi fick en otrolig connection, hon och jag, den här Elisabeth. Och nu fick jag träffa hennes barn igen, som då är 8 år äldre. Och den här Joel, som har en CP-skada men är helt med i matchen. Han är helt fantastisk. Men han var bara 5 år då när hans mamma gick bort. Och vi har pratat mycket om Elisabeth, och han saknar henne jättemycket. Han har två brorsor också. Så att jag sa det, ni måste berätta alla era mammaminnen för Joel så han får fler.
Liksom. Ja, ja.
Men då vill jag bara säga, det jag ska säga är att den här fantastiska Elisabeth har skrivit födelsedagskort till sina barn som de får varje år på sin födelsedag. Man bara, du kan inte prata igen.
Nej.
Men så varje födelsedag så får de ett kort. Och inte bara så här grattis på födelsedagen, Joel, utan ett långt. Så här, nu har du säkert gjort det här i livet och tänk på det. Och en stor, fatta vilken fin present som de får varje år.
Ja. Och hur hemskt det än är att avsluta sitt liv och veta, eller veta att man inte kommer få leva och följa sina barn, så ändå fint att hon tog vara på den här sista tiden att skriva de här breven, så att hon på något sätt är med dem ändå liksom.
Ja, och hon hade också en stor populär blogg som nådde ut till jättemånga. Det är säkert många som lyssnar nu.
Var det
nu, som,
tränings...
Ja, nej, inte hon som det var 8 år sedan där. Elisabeth Ollas Mattsson hette hon. Hon skrev om hela, en jättelång stor blogg och utfyllig som hon sen printade ut till alla killarna, så att de har massor med historier om hennes liv och hennes liv och om dem och deras födelse och resor och minnen, så att det är fantastiskt. Det gjorde hon också då inför att hon skulle gå bort, och de här födelsedagskorten, och sen i bloggen så skrev hon då innan hon gick bort vilka datum hennes barn fyllde år, så är det någon som vill skicka födelsedagskort till mina barn när de fyller år så skulle jag bli jätteglad. Så att Isak då, en av killarna, han fick 500 grattiskort från människor han inte har känt, som bara har läst hennes blogg och velat vara med och stötta hennes barn i saknaden.
Nej, men fantastiskt, va?
Nej. Nej, det har varit en fantastisk vecka.
Ja, där ser man.
Och mer saker som har varit fantastiska i veckan. Håll i hatten, påven säger att homosexuella bör få ha laglig rätt att bilda familj. Va? Hur sjukt är det? Äntligen!
Äntligen!
Ja, precis. Påven Franciscus har sagt då att homosexuella borde få gifta sig borgerligt. En åsikt som då går stick i stäv med vad katolska kyrkan har pläderat sedan frågan blev aktuell. Homosexuella personer är också Guds barn, har han kommit på nu.
Mm? Nej, men vad
fint!
Ja, man
har rätt att bilda familj. Det är ju helt... ja, det är ju såklart vi som har tyckt så här alltid. Tycker att det är konstigt, men bättre sent än aldrig kan man ju...
Men verkligen,
det kommer ju bli såklart sjukt mycket debatt kring det här, men man firar ändå, tycker jag.
Jättefint. Jag såg ett otroligt roligt klipp förresten på en liten flicka som skulle bli... vad heter det när påven lägger handen över en, välsignad av påven. Så han är en liten flicka som står då inne i kyrkan med sin mamma, och så lägger påven så där handen mot henne. Och hon tror att han vill göra give me five. Så hon dashar till handen. Och mamman skäms ihjäl. Och den här påven eller prästen då, han bara skrattar så mycket så att han kan ju knappt avsluta den här välsignelsen. Faktiskt väldigt roligt.
Gud vad roligt. Apropå fördomar då, som man kan säga att påven har haft, så är det nu en organisation som heter GIL som har bett sina följare då, med de som har funktionsnedsättningar, för det är ju de som ofta är utsatta för fördomar. De har bett dem skriva in de vanligaste fördomarna, och så har de gjort ett toapapper med alla de här sjuka
åsikterna. Man torkar röven med fördomarna.
Man torkar röven med dumma fördomar. Det tycker jag var en jätterolig idé. Varje dag så brottas ju funktionsvarierande personer med fördomar, menar då GIL. Enligt en rapport som släpptes av Myndigheten för delaktighet 2018 så säger de att var en femtedel av de som svarar att bemötandet från kollegor och chefer är ett hinder i arbetet.
Men gud, så bra. Ja, eller är absolut inte bra att de får fördomar. Men bra idé att torka röven med fördomarna.
Fattar. Du som håller på med din telefon, vet du att covid, alltså smittan, överlever 28 dagar på mobiltelefonen?
Va? Ja, men jag har tänkt på det faktiskt.
Man måste tvätta av den.
Ja, jag tänkte på det när man är med mina föräldrar och sådär. Och man lånar varandras telefoner. Nu hoppas jag ju innerligt att jag inte... är smittad eller bär på... Varför måste jag så här... Peppa, peppa, ta i trä. Men du, jag måste ju berätta. Det var ju helt sjukt när jag var i Norrland sist. I Västerbotten var jag väl. Uppåt Piteå och där. Och Granö. Att det bara... Från en dag... Och vi filmade ju ett program då som, där liksom klaff...
Att det ska se ut som samma dag kanske.
Exakt, så en scen är tagen liksom på dagen och sen filmar man nästa scen dagen efter, men det ska se ut som att
gå in genom dörren och sen gå ut genom dörren.
Så vi säger så här, vi står och bakar bröd och säger så här, men hörru, nu ska vi dra och fiska. Okej, klipp till bara värsta vintern. Det gick så fort, alltså det kom snö. Det var så häftigt att vara med om det, för årets första snö för oss stockholmare. Det är ju ofta att det snöar och sen är det liksom inte tillräckligt varmt på marken och så typ så smälter undan. Och särskilt i oktober. Vi har väl aldrig haft mycket snö i oktober någonsin, tror jag, i Stockholm. Men där vet du, 20 cm snö, det gick så fort. Och det var snö och snö och snö. Och det, det blev liksom en riktig, jag kunde göra snöbollar och allting.
Men jag är inte sugen på snö alltså.
Ja, men jag tyckte ändå att det var lite mysigt. Ja.
Faktiskt. Det var inte skönt att komma hem då till värmen, inte jättevarmt.
Jo, det var det väl också. Men jag gillar årstiderna, jag älskar Sverige med alla våra årstider, det gör jag verkligen.
Men också om vi ska bara säga något mer om covid-situationen nu, för de säger att det börjar ta fart igen, det är superläskigt. Mm. Men det är roligt, jag läste att i Japan så har de på vissa ställen, de som då tvingas att jobba hemma, de håller på att bli galna, känslomässigt berg- och dalbana, men då har de istället gjort så här, vissa tivolis då, att de kan få åka riktig berg- och dalbana, de som åker emotionellt, så man kan ta med sig jobbet om man har sitter hemma och jobbar. Så kan man gå till nöjesfält, för nöjesfälten krisar ju också, så då öppnar de upp portarna, så personer då som har ledsnat på sitt hemmakontor för drygt 150 kronor då, svenska kronor, så får man ett dagspass på Yuirmiland i Tokyo, som inkluderar då en arbetsplats vid poolen, en tur i Parishjulet och en tur på golfbanan då, som det finns. Då kan man, om man är trött på att sitta hemma och jobba, så kan man liksom ha hemmakontoret på ett Tivoli-kontor.
Men väldigt sjuk, konstig idé.
Som vanligt när det blir lite japansk.
Ja, precis. De är ju lite tokiga.
Men gud, tänker man så på så här, nej men sätter sig på Gröna Lund och jobbar. Nej men jag tar en tur i Paris i julet och sen så...
Väldigt märkligt.
Och sen sätter jag mig och skriver nästa kapitel.
Väldigt märkligt, men man kanske behöver, ja, det är väl just för att komma ut också, att inte bli så här, och man blir ju deprimerad också ofta om man bara sitter inne hela dagarna och man inte får träffa folk och kanske inte får träffa sina arbetskamrater och sådär.
Men det har jag berättat för, men jag måste berätta det nu, när jag var på Liseberg och skulle åka det här Helix, den här moderna, nya, eller nya är det inte längre, men fantastiska berg- och dalbanan. Har du åkt den? Den är så här mjuk. Den är inte så här, den är inte så kantig som andra bedömer. Den är väldigt smooth. Men då stod jag där, bara, ska jag våga? Och jag stod i kön. Och så stod det en man framför mig i kostym. Så här, businessgubbe. Jag bara, ursäkta, har du åkt den här förut? Är den läskig? Han bara, ja, men jag är här på lunchen. Jag åker den varje dag så fort jag kan. Jag går hit på lunchen. Så han gick från sitt
arbete
till Liseberg, åkte en sväng i den här bergdalbanan och gick tillbaks. Men... Alltså, älskat. Då åkte jag också och den var underbar. Men det var rolig grej. Jag har säkert berättat det tidigare. Men det jag tänkte att det satt ihop med min historia.
Istället för träna på lunchen så går man och åker lite bergdalbanan på lunchen.
Ja, men då blir man ju... Alltså, om man bara tänker outside the box. Då kanske man kommer på en massa bra idéer.
Ja, och så att han åt efteråt. Han inte åt lunch innan och sen åkte. Kanske lunchen kommer upp. Hörru du... ska vi avsluta?
Nu.
Då närmar
vi oss. Jag låter lite förväntansfull bara för jag vet vad du ska prata om.
Nej, men jag är så pepp. Ikväll är det då premiär för Så mycket bättre. Och min lilla Benjamin, som inte är så liten längre, är ju med. Och jag har ju levt med det här sedan i somras. När han ringde hem till mig på kvällarna och var euforisk av att antingen ha fått tolka någons låt eller har blivit tolkad och alla känslor och vad han var med om. Och han är ju väldigt emotionell, Benjamin. Så att, han sa det, men jag kommer att gråta väldigt mycket, för han blir liksom rörd av, och jag är likadan, jag blir så otroligt berörd och rörd av musik. Så att jag satt och tittade, han skickade mig ett klipp idag från, för nu kan vi prata om det här eftersom det här sänds ikväll, men när våran podd går så har det redan sänds. Så han tolkar Lisa Nilsson i första premiärprogrammet, den här Långsamt farväl.
Den är ju helt fantastisk som låt.
Den är ju det, och han har då skrivit om texten och utgår ifrån sig själv och det han har varit med om, så jag känner ju... Jag kände ju det han känner när han sjunger det. Så jag satt, han skickade mig ett klipp idag, så jag började gråta på en gång. Jag bara, det här kommer inte gå ikväll. Så ikväll ska vi sitta ett helt gäng hemma hos Bianca, så ska vi titta på programmet tillsammans. Och, nej men det är så roligt, för att jag... Jag älskar ju också Lisa Nilsson och har ju lyssnat sönder på hennes låtar. Och att då liksom få höra då Benjamins tolkning, det är ju jättestort. Och sen längtar jag efter att se alla de andra artisterna också.
Säger jag bara, och det skriver ju även tidningarna som säkert har tjuvkikat lite. Den kommer bli fantastisk.
Jag tror det. Mm. Jag tror det verkligen.
Förra året var också bra faktiskt. Det är en riktig revival.
Exakt. Ja, men det är de två sista åren som har från att det gick jättedåligt året innan tror jag till succé förra året. Och nu hoppas jag verkligen att det känns som att det kommer bli en fantastisk serie. Och den här Anna Diaz som inte jag har känt till så mycket innan. Jag har börjat lyssna på henne nu mer. Och fantastiska låtar. Vi måste faktiskt nästa podd så måste vi spela avsluta med en Anna Diaz låt för hon är helt otrolig. Och människan är ju, jag har sett ett klipp där Benjamin skojar och tror att hon är vampyr. För att hon ser ut, om man tittar på bilder på henne så tror man att hon är så här 29. Hon är 43. Hon ser otroligt ung ut. Cool tjej. Men så jag tycker då att vi ska avsluta såklart. Med Benjamins tolkning då av Lisa Nilssons långsamt farväl.
Ja. Vi säger till er alla från oss ett långsamt farväl.
Jag önskar jag kunde säga att jag träffat någon annan, att jag är mycket lyckligare nu. Och jag önskar jag kunde säga att vi klarat det tillsammans, men du är mycket lyckligare nu. Och jag måste nog förstå att här tar vägen slut. Måste fatta någon gång att det blir inte jag och du. Baby, fan att det blev så här. Du kan inte ljuga för mig. Jag känner dig allt för väl. När jag ser dig i ögonen så säger de att du kan bara vara den du är. Du menar säkert väl, men jag fattar det bara ett långsamt fall. Nu går du där på stranden med någon annan i din hand.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.